Jag har suttit och tittat på massa gameplay-videos och blivit jätteinspirerad över folk som spelar ditt spel här.
På YouTube eller Twitch eller någon sån här.
Just den här morgonen har jag dedikerat till YouTube. Det är någon som heter Dre.
Precis.
Ja. Som har ganska mycket visningar på ditt spel här, tänkte jag på. Men vi ska komma dit så småningom, Dennis.
Ja.
Precis. Dennis Gustafsson.
Det stämmer.
Jag vet inte varför jag gissade på. Jag tänkte Rasmussen ett tag, det var ju helt fel. Vilken tur att jag läste in den. Dennis Gustafsson, skapare av Teardown Early Access, titeln som vi kommer att dedikera dagens avsnitt till idag. Välkommen till Öppna Världar.
Tack så mycket.
Och det här är ju avsnitt, nu ska vi kolla, jag är alltid lika stor koll. Det är 103. Vi hann med ett sista här i 2020 innan vi rundar av det här året. Och innan vi kom igång med inspelningen här så var vi precis inne på musik. Och där tänkte jag, ja, du var ju lite musikalisk när vi gjorde våran soundcheck. Och då hann du berätta att du har jobbat eller du har hållit på med musik. Ett intresse som har avtagit lite. Vill du utveckla det?
Att jag har hållit på med musik är kanske en grov överdrift. Men jag har länge varit intresserad av musik och fuskar på en hel del instrument. Jag kan inte säga att jag kan spela något instrument egentligen, men jag spelar lite piano och gitarr och dragspel och jag har lite flöjter och sånt. Jag tycker det är väldigt roligt att spela musik, men jag kan inte säga att det är någonting som jag är särskilt bra på.
Vilken flöjt är det vi snackar då? Jag brukade sitta, blockflöjt är nog det mest musikaliska jag har kört.
Jo, men blockflöjt har jag också och sen lite munspel och så. Jag har väldigt mycket instrument. Jag har en ståbas också som jag håller på med. Men jag kan inte säga att jag är särskilt bra på något. Jag gillar att spela många instrument helt enkelt. Men lite av varje.
Det är ju fantastiskt. Och jag menar, att spela på så många olika instrument. Och liksom. Ja, men då tänker jag så här, du känner ju säkert till massor av stora musiker som också spelar på massa olika instrument. Jag minns när jag till exempel såg någon gammal intervju med Stevie Wonder när han spelade in Superstition. Och man fick se hur han satte sig vid trummorna först och liksom kände in ett beat och sen hur han lade till en gitarr. Han spelar ju alla instrument och det är helt otroligt liksom. Att du så mångfacetterad åtminstone i intresset på alla de här instrumenten. Fanns det någon vision från början här eller var det bara att jag vill testa allt?
Det är nog att jag inte har riktigt tålamodet att lära mig och bli bra på någonting. Jag blir liksom, tycker det är väldigt kul och jag är... jag har nog lite musikteori i bakgrunden. Så jag liksom spelar mycket på skalor och på gehör. Då kan man ganska lätt lära sig ett instrument. Så det är ganska, ganska lågt hängande. Liksom. Och sen, men sen är det ju det. Musik är mycket övning som allt annat. Och där, det har jag inte riktigt i mig, känner jag, att lägga de här tusentals timmarna på, på att bli bra på någonting.
Men det är ju ändå intressant. För det finns ju... Jag tänker på den här kreativa ådran. Och att göra musik. Jag producerade massa beats för, jag vet inte hur länge sedan det är, men det är ju säkerligen över 10 år sedan. Och satt med sån här MPCs och drumpads och grejer och gjorde beats och samplade. Och den här kreativa produktionen som jag ändå hållit på med, den övergick ju någonting annat sen. Oavsett om det var skrivande eller om det var podcastande eller ja, måleri eller vad det nu kan vara. Och det är ju därför du är här idag såklart. Vi följde ju dig, inte bara jag i panelen, nu är det bara jag som är med idag, Aron. Men vi följt dig på Twitter några av oss och tittat på dina tweets där du har lagt upp sådana här spel, alltså gameplay-videos, små klipp. Och på avstånd så har det alltid varit en rolig grej att se som någon form av sån här, ja men liksom game dev clips med fantastisk fysik och bara fascinerande ljussättning liksom i någon form av, ja, det går ut på att förstöra saker mycket, med mångt mycket.
Precis.
Och det har varit fascinerande att se på distans. Sen kom det lite som en... Ja, men alltså den gick lite under radarn för mig personligen när du gick ut i Early Access här i slutet på sommaren. När var det du gick ut i Early Access?
Det var i slutet på oktober här. 29 oktober som vi släppte i Early Access. Sen var det ju...
Det här året.
Jag annonsade ju spelet ett år ganska exakt innan det. Så det har väl... Det har väl legat och bubblat lite så där. Jag har ju inte avslöjat något release-datum eller så. För att inte behöva ha den stressen i alla fall. Jag har sagt... Jag sa nog första halvan av 2020 vid något förvirrat tillfälle som jag sen fick dra tillbaka. Då. Så, men 2020 har det väl varit i alla fall tanken hela tiden att det skulle släppas i Early Access. Då.
Mm. Men, och då är då frågan, från det musikaliska där... vilket, ja, du kanske plockar upp ett instrument någon gång idag också, det vet inte jag. Men från det till där du är idag, du har ändå en Early Access-titel ute och du har hundratusentals olika views. Och du har massor av spelare som sitter och testar det här nu över Steam Early Access. Finns det på Early Access på andra plattformar också?
Nej, det är bara på Steam.
Det är det. Ja. Mm. Hur hamnade du här då?
Ja, det är ju en ganska lång väg. Och det här,
om vi börjar där då. Vem är Dennis och vart kom liksom intresset för spel kanske in från början?
Mm. Det är ju, jag är ju lite äldre kanske än den nuvarande spelutvecklargenerationen medelåldern. Jag är ju född på 70-talet, så jag har ju varit med ett tag. Och det fanns ju inte så mycket hemdatorer när jag var när jag växte upp, utan det kom ju först i tonåren så att säga. Mm. Så jag tror det här med och spel som tv-spel eller spelkonsoler så har nog aldrig intresserat mig särskilt mycket, utan det är ju programmering och att skapa någonting med datorer som har varit drivkraften ända från början. Jag fick en Commodore 64. Var min första dator i tonåren. Eller om jag kan vara 12-13 kanske. Men redan där så var ju... Visst, jag spelade nog en del där också. Men det var nog framför allt det här med att programmera och kunna skapa någonting själv med det som var det allra roligaste. Och det höll ju
kommer
i sig
du ihåg vad du... Kommer du ihåg något av de tidiga verken, de tidiga koderna?
Ja, det var ju inte bra grejer. Alltså. Det var det inte. På Commodore 64 så fanns det ju en inbyggt programmeringsspråk som hette Basic. Eller var en Basic-variant. Mm. Och det var ju den jag använde. Sen testade man väl kanske lite maskinkod och sådär när man blev lite bättre på det. Men det var liksom aldrig bra nog att bli någonting på riktigt där. Mm. Utan det var nog mer på när jag sen bytte till Amiga som det drog igång lite mer på allvar spelutvecklandet ett par år senare. Då.
Vad skulle du säga skiljer de två plattformarna åt?
Ja, det...
Så här i efterhand.
De hade ju absolut många likheter. Men Amigan var ju mycket mer av en riktig dator som en dator vi känner den idag. Det fanns med, det var liksom med ett riktigt filsystem och ett operativsystem och man kunde köra med multitasking och man kör flera program samtidigt. Och, ja, men det kändes som en riktig dator även om den hade väldigt mycket begränsningar.
Mm.
Medan Commodore 64 kändes ju mer som en... ja, men verkligen någonting enklare som man inte kunde använda till så jättemycket mer än att spela spel kanske.
Mm. Just det. Och konsolerna sen senare framåt åren, de hade ju inte riktigt samma möjligheter kan jag tänka mig då, som datorer och hemmadatorerna som kom där också. Men var det så att du bara fortsatte på det spåret efter de två spelkonsolerna som det ändå får betraktas vara så här efterhand?
Ja, jo, men jag, alltså,
Amigan kanske lite mer dator.
Amigan var ju mer en dator, för mig i alla fall. Jag spelade väl en del på den också, men det var ju ändå det här med att skapa grejer som var det roliga. Och då var vi ju hade ett kompisgäng som vi satt och gjorde mycket spel helt enkelt i tonåren. Och det var väldigt, väldigt kul. träffades mycket på helgerna. Och på den tiden så var det ju inga laptops, utan då tog man sin stora tjock-tv och övertalade en förälder och skjutsade den till, runt till olika vänner. Och satt man där och gjorde spel tillsammans.
Och det var väldigt trevligt. Är vi inne på demoscenen nu? Mm. Under 90-talet här?
Mm. Jo, men det var också en stor del av det. Vi hade väl aldrig någon demogrupp som fick ut något namn eller var känd eller sådär, men vi fascinerades mycket av demos och gjorde demos och var väl med i någon tävling till och med vid något tillfälle, men det gick liksom aldrig, det blev aldrig bra. Och det jag är fortfarande fascinerad av demos och följer demoscenen lite grann på avstånd sådär, men det är nog ändå så att spelutvecklingen var väl det som var det roligaste på den tiden, eller redan då.
Ja,
mm.
Ja, vad kul då, alltså att det blev så, för nu sitter du ju som sagt här med ett väldigt tekniskt spel. Det är mycket av klippen som jag minns att jag såg, som jag tänkte, men gud, vad är det där? Det där måste ju kräva något monster. Alltså hur liksom, vad är, och det gör det, vi kommer ju dit sen. Med det här spelet och Teardown, vart föddes då den idén, skulle du säga? När föddes den? Är det här någonting som du länge har velat ge dig in på, något som är väldigt fysikbundet? Eller är det någonting som bara du halkade in på? Det finns ju alltid en berättelse kring vart det här fröet såddes.
Det är ju... Teardown är ju inte mitt första spel. Utan nej, berätta. Det har ju... Jag har ju jobbat tillsammans med en som heter Henrik Johansson. Vi är också faktiskt en av dem som jag umgicks mycket med i tonåren, som vi gjorde spel tillsammans. Så vi fortsatte sen 2010, så bestämde vi oss för att vi skulle göra spel tillsammans. Och då startade vi mobilspelsstudion Mediocre. Jaha. Och började göra spel tillsammans. Och då gjorde vi spel som ett som heter Sprinkle, som blev ganska stort när vi släppte det. Och sen fortsatte vi och gjorde fler, bland annat Smash Hit är väl det som blev mest känt. Och Pinout, där även Emil Bengtsson kom in i bilden, som har varit med och gjort Teardown. Så det var inte riktigt så att Teardown bara materialiserades utifrån ingenting, utan det finns liksom en historik
här av att förstöra saker.
Ja, och innan det så jobbade jag ju med fysikmotorer, och jag startade ett bolag i Norrköping tillsammans med ett par kompisar efter universitetsstudier 2001 var väl det. Och då utvecklade vi fysikmotorer, så det här intresset för spelfysik, förstöra saker, det är liksom en lång sträng av händelser som nu har kulminerat i Teardown, snarare än så att det bara hände.
Och där 2010-talet då, när Battlefield och DICE började försöka pitcha sina Battlefield-spel med just förstörbara miljöer. Var det någonting ni tänkte på eller hittade inspiration av, eller tänkte att så här skulle man gjort istället? Eller, det här var ju ett av de spelen som fick mig att bli fascinerad av just att kunna spränga en vägg och gå igenom där och se det taktiska i det, så att säga.
Precis. Och det, ja, Battlefield var väl kanske de som gjorde det stort och känt. Men de var ju inte först med det, utan jag skulle säga att Red Faction är ju ett sånt spel som kom ganska tidigt som hade det här. Där var det ju verkligen nytt när de introducerade
och
det här.
Black.
Black känner jag inte till.
Nej, det kan du kolla upp. Det är gammalt, gammalt. Gud, det släpptes. Det är jätte... Ja, skitsamma. Men Red Faction, absolut. Crisis. Det omöjliga Crisis, för vi så... Crisis var väl dåtidens Alyx, Half-Life. Som bara 0,1% spelade.
Okay.
Ja, men visst är det så, Red Faction, just det.
Nej, och sen när vi jobbade med fysikmotorer då för nästan 20 år sedan nu, så var det ju liksom en slags holy grail, det här med totalt förstörbara världar. Så det är någonting som har florerat i mitt huvud väldigt länge. Sen har det ju, det finns ju väldigt mycket utmaningar med en helt förstörbar värld, både tekniska men även spelmekaniska. Som gör det svårt liksom. Så den här, det var liksom inte så att det var en snilleblixt som bara så här, ett spel med helt förstörbar värld, utan det här är någonting som har grott i huvudet i nästan 20 år. Så att det är inte det är lite svårt att säga hur idén föddes eller hur den kom, utan den har liksom växt fram under ganska lång tid.
Men om jag frågar så här då, med tanke på att det du är inne på, om vi låtsas att vem som helst kan bygga ett spel där hela världen är förstörbar, men hur bygger man ett spel kring ett sånt koncept? Mm. Det här slog ju mig, vi fick ju en kod från dig, ska vi säga här också, och jag tog den koden och jag har fallit väldigt mycket för det här konceptet, som bokstavligen talat var anledningen till att jag kände att vi måste få hit dig till podden och snacka lite om det här. Specifikt sekunden då jag fattade att det var mer än vad jag först trodde att det var.
Mm.
Det vill säga, vi pratade lite om det här på något på jag tror att jag brukar prata lite med Svamprikets medlemmar också. Och då snackade vi om Teardown lite kort, och då var det en medlem där som sa det att ja, men det är ju ett pusselspel. Och det sa den medlemmen bokstavligen talat i samband med att jag satt och lirade Teardown och själv upptäckte att vänta nu. Om jag gör på det här sättet, den här ordningen, så kommer jag klara det här kanske. Men då måste jag förbereda lite. Precis. Och då måste jag liksom bygga mitt bo av grejer här för att sen kunna ha en transport där redo. Så att plötsligt så kommer ju det här fram. Att nej, det handlar inte bara om att köra en lastbil genom tre hus och sen är du klar. Utan ja, det är så mycket regler här under som man inte kanske förväntar sig. Där undrar jag då, när kom den idén kanske genom den här resan?
Och det är en väldigt bra fråga, för Teardown började ju bara med en fysik-sandbox-miljö där man kunde förstöra allting. Och det var det här med voxlarna också som kom in ganska tidigt. Det var väl 3 år sedan snart som det började implementeras. Och då, det var jag och Emil Bengtsson som satt med det här. Jag hade gjort den här tekniken liksom har byggt upp, och så började vi fundera på vad kan man ha det här till. Så det började ju verkligen med en ny teknologi helt enkelt. Sen skulle man försöka retrofitta ett spel för att passa den tekniken snarare än tvärtom. Och det kan ju låta bakvänt, men det är så det har funkat för mig med tidigare spel också oftast. Både Smash Hit och Sprinkle började med en teknik som man bara, ja, det här är kul att leka med. Här kan man sitta och dona och pyssla. Sen får man försöka komma på en game design som funkar med dem i den settingen, så att säga. Och så var det här också då. Så vi satt med den här fysik-sandbox där man kan förstöra allting och slog våra huvuden i väggen och försökte komma på vad är kul gameplay till det här. Och det var en väldigt lång och frustrerande process. Det tog nästan ett helt år, skulle jag säga, innan vi kom på. Innan jag kom på, ska jag säga. För det var så att vi satt tillsammans ett halvår och kom ingenstans med det här. Och sen satt jag kanske 4 månader till på egen hand innan jag kläckte den idén som nu är Teardown, med de här 2 faserna med planering och exekvering. Så det är ju lite av det som är Teardown idag, kommer ju lånat från det som vi spånade på tillsammans också. Vi var ganska tidigt inne på ett heist-spel till exempel. Så det har varit en ganska komplicerad väg fram till själva spelidén, så att säga.
Men ett heist-spel blev det.
Ja, det blev det.
Ja. Med utökat förtroende för folks egna kreativitet i challenge-läget som ni nyligen har släppt en uppdatering med. Och även mod-communityn är ju full fart.
Precis.
Men den här då, att det skulle vara ett heist-spel. Då tänker jag, okej. Då involverar ju det massa poliser, det involverar en bank säkert och andra grejer. Men nej, ni hade en annan plan. Det är väldigt, det är nästan som liksom ut och snor den där tvn som den där stackars familjen alltid har ute i sin sommarstuga.
Ja.
Och sen när det är som mest öde liksom. För att miljöerna, många miljöerna är väldigt öde. Det är som att hela byn har dragit ner på stan och samlats runt stången typ.
Så är det.
Varför kom just den här typen av, varför är det inget bank? Varför inte snutar överallt?
Nej, liksom? Och det är nog den enkla och tråkiga förklaringen till det är nog att det är ganska svårt att göra karaktärer på ett trovärdigt sätt om man är ett litet team. För då är det, då ska man ha karaktärsmodellering, man ska ha animationer, man ska ha AI och det blir så mycket mer liksom av det där.
Men hade ni velat det, menar du?
Ja, men det hade vi nog. Vi pratade mycket om det. Vi gjorde till och med prototyper med karaktärer, ett lite mer stealthigt gameplay. Där man då kunde bli upptäckt av de här och sen, ja... Men
kameror kanske ni jobbar med istället.
Har vi också försökt i många versioner och på olika tillfällen. Problemet med kamerorna var att det var väldigt svårt att se deras synfält, särskilt när man börjar förstöra grejer, att det kan liksom,
oj.
Alltså svårt att förmedla det liksom, vad de ser och inte.
Men då är ju frågan då, nu när jag har chansen, var är alla?
Ja, vi har ju försökt skriva storyn och arbeta runt det liksom, som att man åker ut till de här ställena när det är natt eller när folk inte är hemma eller är på jobbet.
Precis.
Men vi har väl någonstans bara fått acceptera att i det här spelet finns det inga människor, så då får man köpa det liksom. Men så finns det en komponent
annars
till
känns
i det här.
Det väldigt mycket. Annars känns det väldigt mycket som när jag åker ut till stugan i Norrtälje så här års. Det är totet i samfälligheten omkring. Så där har ni en setting. Ni får en gratis.
Ja, men precis.
Ja.
Nej, och sen finns det en komponent till i det här. Och det är att jag har aldrig varit så förtjust i våldsamma spel. Eller om det finns människor och man har en stor ryggsäck full med bomber och olika grejer för att man kan förstöra vad som helst. Så blir det helt orimligt om man inte skulle kunna förstöra eller skada de NPC:er som finns i världen. Mm. Och där, ja, dels så tycker jag det är lite, det skulle liksom skifta fokus i spelet, tror jag, från det är idag, det här finurliga pusselspelet som där man bygger mycket på att experimentera med miljön och använda destruction på ett kreativt sätt, till att bara bli en shooter eller till att bara bli våld, alltså som väldigt många andra spel. Och det hade varit väldigt synd, tror jag.
Jag håller fullständigt med om det. Och just när du berättade att det fanns liksom åtminstone tankar liksom, eller reflektioner kring någon form av ställt mekanik med poliser eller karaktärer som gick runt och letade. Alltså, för mig är ju lite av tjusningen med Teardown just att få sitta där och höra den här fantastiska musiken som vi måste snacka om också. Med att bara sitta och fundera, okej, har jag förberett allt nu? Innan jag trycker på knappen. Och jag menar, det är inte för inte som vi är nyblivna sommarstugägare. Så att just känslan av att vara, det har ju varit tvungen själv att sätta mig in i någon form av scenario. Så att det kommer ju lite därifrån, okej, jag är här, jag har tid, men så fort jag triggar alarmet, för det är ofta så det funkar. Man går in i ett område, åtminstone i early game, i den här early access-versionen, i kampanjen då, så in i ett område, lokalisera vart du har dina mål och bygg sen bästa möjliga färd eller liksom flyktvägen för att ta alla de här målen och sen bort därifrån i en flyktbil. Och det här går ju inte att göra inom den tiden som man har på sig från och med att du tar första målet, så vidare du inte har brytit loss en väg eller gjort banat väg för det. Och ja, det finns ju någonting i att liksom lugnet före stormen, njutningen. Och jag tror att det är nu tappade jag tråden.
Jo, men att man vill kanske ha den tiden, liksom inte bli störd. Av
ja, du vill kunna sitta still där och liksom ruva på det här lite.
Mm.
Och bara för skoj skulle testa någonting annat emellanåt. Och det är ju tacksamt att det är så snabbt att bara starta om.
Mm.
Alltså det går ju direkt liksom. Misslyckas man, start over. Vilket är väldigt, väldigt skönt.
Nej, och jag tror att det där är en... Det kan vara lite efterkonstruktion också. Men någonting som jag tycker i alla fall blir väldigt bra i det där är att man inte inte blir störd, utan att sandboxfasen är helt utan några faror. Jag tror inte det hade blivit samma sak om det smög runt vakter där och man var tvungen att hålla sig borta från dem. Det hade upplevts väldigt annorlunda, tror jag.
Ja, nej, precis. Nej, jag är ju åtminstone glad över att det inte finns något sånt element. Sen om det...
Och nu vet jag inte hur långt du har kommit i kampanjen. Har du klarat hela?
Nej, jag har inte.
För då kanske jag inte ska spoila här. Det finns ju en... Det kommer ju in lite mer action på slutet.
Alltså, just det, Samalia.
Men det är gjort på ett sätt där, så att man fortfarande har en förberedelsefas.
Jag har ju sett, tror jag, vissa delar från kampanjen. Jag är ungefär 5 timmar in. Och jag har ju tagit väldigt god tid på mig att till exempel en liten... Ja, det här är ju min quirk av att spela Teardown. Att jag hade... Ibland gillar barnen att sitta och titta på mig när jag spelar vissa typer av spel. Och det här är definitivt ett sånt spel. Och då har jag haft en quirk där jag satt med min dotter i knät. Och så bestämde vi att vi ska använda spraykannan. För jag har en spraykanna som sprayar gul färg. Och den här rackan, den markerar jag ut hela vägen som bilarna ska köra på. Så att jag kör stora pilar längs med vägen. Så att vägen liksom riktas. Och så när jag zoomar ut för att se liksom en överblick, en kartvy, då ser jag stora pilar som riktar sig vart jag ska åka. Jättesnyggt. Jag ska stjäla ett gäng fordon. Det var den. Och jag sprayar alla fordon knallgula. Så alla fordon är knallgula. För det tar ju tag att göra det här. Men då vet jag ju liksom... Okej, det är de gula fordonen. Det började med vara med några kryss, men det var inget roligt. Så att vi sprayade allting gult. Så pilar på vägen, alla fordon gula. Och sen gör i ordning allting. Och den förberedelsen i sig tog ju säkert en halvtimme. Men sådana små saker är ju otroligt kul att bara testa. Vad kan jag göra så här? Kommer spelet komma ihåg? Ja, men här är pilarna liksom. Ja, men jättemysigt. Eller kan jag elda upp den här grejen för att sen kunna få köra igenom den precis i tid? För att eld tuggar ju sig igenom material långsamt. Medan som jag spränger någonting som... Ja. Det vore ju intressant att lära sig. Nu tänker jag högt här.
Nej, det finns några sådana jag har sett på YouTube som vi pratade om tidigare. Ja. Man ser sådana här galna filmer på folk som gör en setup som man aldrig hade kunnat tänka. Som vi aldrig hade kunnat tänka oss när vi gjorde spelet, att det här skulle man kunna göra.
Men det måste jag fråga då. Elden, hur dynamisk är elden? Alltså, den känns ju väldigt dynamisk. Svårt att räkna med när någonting tar fjutt och när någonting har brunnit upp. Det är väldigt mycket chansning där, känner jag. Om jag ska liksom...
Den kollar ju... Varje voxel har ju ett material och då är det vissa material som brinner helt enkelt och så sprider den sig. Men sen är det anledningen till att den kanske upplevs lite slumpmässig är att vi begränsar mängden eld i världen. Så att om man tuttar fyr på väldigt mycket så kan den bete sig lite slumpmässigt.
Kan det till och med vara så att om jag tuttar eld på jättemycket saker på en sida av kartan och sen går och tuttar eld på minst lika mycket saker på andra sidan, då släcks det på den föregående sidan?
Nej, den tittar inte på avstånd från spelaren eller så. Men däremot så kollar den, om du har liksom stora eldar på flera ställen på kartan, så kommer de att undvika att sprida sig eftersom det redan är så mycket eld. Och då kan det hända att den helt enkelt slocknar fast den kanske borde ha spridit sig.
Att släcka eld med eld.
Ja, lite så kan man. Precis, det kan man ju se som ett tips då. Man kan gå och tutta fyr på några träd på andra sidan kartan, så brinner det inte lika mycket på de andra ställena.
Men nu måste jag komma in på den här också. Det är ju så kul att höra att ni kommer från det här tekniska, jobbat med just den tekniska delen av det, och fysikmotorerna och dylikt. När jag och min kollega Jesper, vi pratade om vem som skulle ta och använda den här koden, så sa vi att ja, men det är lugnt, jag har bra grafikkort, och han hade 970 och jag har en 1080. Ja, och så frågade jag ju dig, och då sa ju du att det kan vara svårt med 970, okej, så då tog jag den. Och en 1080 är också svårt. Alltså, det här är ju ett krävande spel. Det är ju hur mycket... Alltså, jag har ju vridit ner det på low, jag har stängt av allting och ibland så upplever jag att det spelar nog ingen roll, så då vrider jag upp det till high istället, för att det inte är jätteskillnad på upplevelsen. Då tittar jag hellre på det vackra, de liksom 80-85% av stunderna som det faktiskt flyter utan problem. Vad i, alltså vart ligger liksom optimeringen i ert prio någonstans? Nej, det är ju ett väldigt krävande spel.
Det är ju ett krävande spel och vi har väldigt mycket optimering kvar att göra, så är det ju. Mm. Och det här med grafikkortet är ju bara en del av det. Teardown är väldigt krävande både för grafikkortet och för processorn.
Så skrev du just, ja.
Så när du skriver, när du trycker ner grafiken till low så händer det kanske inte så mycket, för att då kan det ligga flaskhalsar på CPUn istället. Som... Just det. Men det är som sagt väldigt mycket optimering kvar, så jag tror att vi kommer få upp den. Det kommer ju alltid gå att sänka den, eftersom spelet är så fritt som det är, så kommer man alltid kunna sänka prestandan helt, och det kommer vi inte försöka göra någonting åt, tror jag. När den här tekniken började utvecklas så hade jag just ett 1080 faktiskt, som är fortfarande sitter i min utvecklingsmaskin. Det var ju verkligen top of the line då, när jag köpte det för 3 år sedan. Och vi tänkte väl, eller från början fanns det inte ens någon uttalad vision om att göra ett spel av det som vi skulle släppa, men tanken var nog ändå att om man gör någonting för ett high-end-kort då, så kommer det nog, när det blir färdigt, så kanske det blir ganska lagom mainstream-hårdvara. Och så brukar det ju vara när man gör spel, att man börjar på någonting ganska högt, och sen när det väl blir färdigt, många år senare, så kan de flesta köra det. Och så är det väl lite i Teardown-fallet också, att nu när man köper en genomsnittlig speldator så kan man nog köra Teardown ganska okej nu. Även om det laggar mycket i när man gör vissa saker, så...
Alltså challenge mode var ju det som satte mig på plats.
Ja, den är ju, inte nådig mot datorn. Men nej, det finns mycket, mycket optimering kvar. Och det är väl någonting som jag kommer fokusera mycket på nu under första halvan av nästa år. Mm.
För det här är ju då intressant också. Nu finns det till PC. Är det planer till... nu hoppar jag fram lite här. Men ändå bara nyfiken, konsoler, inte minst de nya konsolerna som jobbar med mycket, mycket starkare CPU än tidigare och SSDs och så vidare. Hur är tankarna där?
Det finns inga större planer på det faktiskt. Det är väldigt många som har hört av sig och vill samarbeta runt konsoler och sådär. Och vi har väl inte tagit något definitivt beslut på det. Under Early Access kommer vi inte blanda in konsoler i alla fall, för att det skulle nog...
När du säger så, kan du säga vilka är det som har hört av sig för att blanda in konsoler?
Nej, men det kan ju vara publishers, det kan vara puttningsstudios och andra.
Jag tänkte om det var plattformshållare rakt av.
Jo, men det har det ju, det är både Sony och Microsoft är ju också intresserade av att få ut det här på nästa generations konsoler. Men jag tror att om vi skulle blanda in det en puttningsarbete under Early Access, skulle det sakta ner utvecklingen väldigt mycket, för då ska man ha det också att tänka på. Så om det blir något sånt, så blir det nog efter när vi är genom Early Access. Men även då så är jag nog personligen inte helt övertygad om att det här är ett bra konsolspel.
Varför? Det är ju faktiskt nästa fråga. Vem riktar sig till dem?
Ja, nej, det har ju varit utvecklat väldigt mycket med PC-publiken i åtanke av flera skäl. Och ett är ju den här väldigt oförutsägbara prestandan. När man kör ett challenge och spränger hela världen och det sjunker till 4 FPS i perioder, så känns det på något sätt ändå som att en PC, där kommer man undan lite med sånt. Men om du sitter i soffan framför ett PlayStation och det ser bara ruttet ut när det börjar hacka. Jag vet inte vad det är, men man har mycket högre förväntningar på att det ska rulla på bra liksom, på en konsol.
Har inte Cyberpunk sett ribban nu för alla?
Ja, den har väl sina problem. Men nej, sen är det ju här med moddningen också. Att vi har ju hela tiden tänkt att det här ska bli... Vi vill gärna blanda in moddar och få in content som andra har gjort i det här. Och det är också inte så optimalt på konsol.
Och då ställer jag nu som en rejäl novis den här dumma frågan. Men det är ju en slut, eller det är två slutna plattformar med fantastisk arkitektur och SSD-teknik. Mm. Och menar du att att allt det som går att dra nytta av den liksom sluten plattform, man vet precis vad man har att jobba med. Inte ens det ger tillräckligt förtroende för konsolen än. Om jag tolkar dig rätt här. Utan det känns ändå som att man vet inte riktigt vad som... Det känns tryggare att det börjar hacka ner till 5 frames på PC.
Nej, jag tror eftersom spelet är som spelet är. Du kan... Mm. Vi tillåter dig att göra vad som helst i spelet. Mm. Då kommer man ju kunna sänka prestandan på vilken maskin som helst. Det spelar ingen roll hur kraftig den är. Och då... Men det här är ju mer min teori att det kommer upplevas lite ruttet på en konsol. Det är mycket möjligt. Jag tror tekniskt skulle det säkert funka på nästa generations, eller den nya generationens konsoler nu. Men sen är det också förstås väldigt mycket jobb att putta det till konsol. Men det är någonting som vi får kika på när vi börjar komma ur early access-fasen. Och då kommer vi nog också veta mer hur det här har tagits emot i moddningscommunityt. Är det så att folk tycker det är kul att modda nu några månader i början och sen tröttnar man på det, och det kanske är mer handlar mer om kampanjen eller om mer vad det nu tar vägen, eller challenges kanske blir en stor grej, vi får se. Lite beroende på vart det tar vägen så kanske konsoler blir mer intressant.
Just det.
Eller kanske mindre.
Men vad kul. Mm. Och det här är ju då ett spel som vi har riktigt... Jag ville åt den här lite mer abstrakta också, visionären i frågan vem det riktar sig till. Vi förstår att det är en PC-publik just nu då. Men av PC-publiken här, alla spelar ju inte det här på Steam, men det är ju ganska många fortfarande. Kan du berätta hur många spelare ni har? I runda slängd.
Nej.
Är det känsliga siffror så kan vi hoppa över den.
Vi kan, jag tror inte vi har inte avslöjat några försäljningssiffror eller så än. Och det kommer vi nog inte göra än på ett tag heller. Eller vi har inte riktigt... vi har nog inte tänkt igenom om vi vill gå ut med det eller inte. Så innan vi har kommit fram till det så ska vi nog inte... avslöja det helt enkelt.
Nej, för att ni har ju fått inte bara bra med spridning på tuben och Twitch, utan även till exempel nu som jag såg att ni delade superkul, mest innovativa spelupplägg, en nominering som Steam lyfter fram, där ni nomineras tillsammans med Death Stranding, Control, Superliminal, som jag personligen, det var jättekul att se att den var med, för den tycker jag är skitbra. Noita. Mm. Och så är det då Teardown. Noita, ett spel som någonstans också delar ganska mycket.
Mm, absolut, jo, men vi har haft lite kontakt med dem också under utvecklingen. Och,
vad kul!
Jag kände ju till Noita ganska tidigt. Ja, men ungefär i samma veva som vi började experimentera med gameplay för den här tekniken, så stötte jag också på Noita på en... Jag träffade den huvudutvecklaren på en konferens och han visade lite och sådär. Så det var ju väldigt fascinerande att se, för det är ju liksom en... På många sätt en 2D-version av det vi hade gjort i 3D.
Verkligen!
Sen tog ju de en helt annan riktning vad gäller gameplay mot vad vi hade i åtanke. Men det finns absolut kul. Många likheter där. Nej, och den här award som vi nominerade till är ju superroligt att det blev just den kategorin, tycker jag personligen, för att det var så otroligt tungt att komma på den här, vad spelet skulle handla om. Game design för det här var ju liksom den tyngsta biten av hela utvecklingen, och det är kul att den har uppmärksammats och att folk gillar just det med den.
Ja, alltså det är ju bara gratulera, det är ju svinkul att se, så är det ju. Speciellt när man har möjlighet att få prata med liksom människorna bakom också så här på svenska. Mm. Vi är ju svensktalande, det är väldigt få. Jag tror att det har hänt någon gång vi har haft med någon engelsk inslag i intervju. Mm. Så att det är ju en ynnest att få sitta så här också och förstå vart det kommer ifrån. Och då tänker jag, om man för det vidare, i våras så pratade jag med några utvecklare och några utgivare som var med här och gästade. Och då pratade vi ganska initialt om 2020. Och det var där jag tänkte vi skulle ta och springa vidare med dig. Många utvecklare har ju såklart sedan länge arbetat hemifrån och haft kontoret hemma. I Sverige har vi ju en fantastisk digital infrastruktur. Kanske till och med om man bor på landet eller glesbygd. Och jag menar, 2020, skulle det här på något vis, skulle du säga att det har påverkat arbetet eller utvecklingen eller marknadsföringen? Utöver det självklara ja, hur har du upplevt det?
Det har ju... Redan innan pandemin så jobbade vi ju mest hemifrån och på distans. Så vi var ju väldigt väl förberedda på det här. Mycket mer än de flesta bolag, tror jag, eller de flesta spelprojekt kanske. Men med det sagt så är det ju mycket som är negativt med det också. För vi träffades ju ofta allihop eller i mindre grupper. Jag var ju själv in i Malmö någon gång i veckan kanske. Jag har en kontorsplats där på DevHub, en sån här samlingsplats för olika spelbolag. Men det har inte blivit så mycket med det senaste året. Och det har inte varit så mycket folk där heller, så det har inte varit så stor anledning. Nej, så det blir mycket isolering, mycket sitta hemma själv. Vi har blivit hejare på att ha videokonferens. Vi använder Discord jättemycket för det. Har fått ta till lite nya verktyg, så online whiteboard och sådana saker. Men överlag skulle jag säga att det har funkat ganska bra. Det är nog jag tror inte att utvecklingen hade gått så fundamentalt annorlunda om det inte hade varit som det har varit under året.
Ja, det är ju jätteskönt att höra. Alltså på det sättet. Och potentiellt, som du är inne på, möten med både branschkollegor kanske och kollegor. Hur många är ni? Jag tänker att jag inte har ställt den frågan. Är du och Emil Bengtsson?
Ja, det är ju vi som är drivande i projektet, så att säga. Och sen har vi Douglas Holmqvist som har gjort ljud och musik. Sen har vi Olle Lundahl som nu jobbar heltid. Han har varit med lite olika omgångar i projektet. Men sen september kanske så jobbar han heltid med det här.
Kul.
Och sen har vi ganska nyligen då, för någon månad sedan, fått med en till som heter Dennis Misieli som är mer ska vara projektledare eller ta över mycket av den här koordinationen för utveckling av content. Och så kommer det en till faktiskt, en tekniker, Ludde Andersson, som ska hjälpa mig med teknik och optimering framöver. Så vi har växt lite på senare tid. Sen har det även varit fler inblandade. Kabi Jedhagen till exempel, som har gjort banor. Så det har varit ganska stökigt projekt med folk som har varit med i perioder, kommit och gått. Så det har inte varit något sånt här kärnfullt lite team som har suttit och nött, utan det har mer varit så att folk har haft med i några månader, kanske gjort något annat, kommit tillbaka och sen kommit och gått lite under projektets gång. Så jag är väl egentligen den enda som har varit en fast punkt som har jobbat heltid med det här under hela utvecklingen. Så lite stökigare än vad jag är van vid och lite stökigare än vad jag egentligen hade velat att det skulle vara också.
Men för att vara en som gillar att programmera och bygga tekniska utmanande spel. Börjar du redan nu ha idéer över nästa projekt? Eller känns det här som att, nej, nu jäklar alltså, det här blir mitt magnum opus, jag och gänget liksom?
Ja, det är en bra fråga. Jag har nog... Ja, det är inte så att jag sitter och lurar på nästa spel redan. Det är det inte. Men... Och det är ju sällan så, som vi var inne på tidigare, det är sällan så det funkar för mig i alla fall. Utan det är mer så här någonting som växer fram. Det är inte så att man... Det är sällan det kommer en snilleblixt liksom och bara så att det här ska jag göra. Utan det är mer en långsam process. Och om det är på väg någonstans så är det nog den här moddningsscenen som vi har stött på mycket nu sen vi släppte spelet och som vi har haft i åtanke under utvecklingen också. Den är ju någonting som lockar mig väldigt mycket. Att det här med voxlar, den tekniken vi använder till spelet, är så väldigt lämpad för att bygga content om man inte är så van vid spelutveckling. För att den är så enkel. Jämfört med polygoner som man använder i spelutveckling normalt sett. Superkomplicerade program. Man ska lära sig allting om UV-unwrapping. Och det är massa saker att ta hänsyn till. Både med prestanda, med olika texturer. Och det är normalmappar. Och det är väldigt komplicerat. Jämfört med de här små voxlarna som är som att bygga Lego. Du sätter voxlar av olika färger och med olika material. Och bygger det, precis som man bygger Lego. Och sen bara funkar det. Vem som helst i princip kan göra det. Sen ser du förstås, det får ju en viss visuell stil som man är då fast med. Men,
alltså det måste vi snacka om alltså.
Men att det här, att göra någonting mer av det. Mer som ett verktyg för att göra spel med voxlar. Det är någonting som jag är väldigt intresserad av. Som kanske inte är ett spel i sig, utan mer som ett verktyg eller någon game maker, någon motor för det här. Det hade varit spännande.
Just det. Alltså så här, voxlarna, det är ju väldigt visuellt slående. Ljussättningen är ju fantastisk. Alltså den är ju bonkers och då har jag ingen dator eller skärm med HDR eller en burk som stödjer ray tracing. Har ni ray tracing stöd i spelet?
Allting är ray tracing i spelet.
Ja, men vänta nu, jag kan inte se det. Eller jag kan inte ha det på min...
För du har... vi använder inte Nvidias RTX för ray tracing, utan det är en helt egen implementation så att säga som...
Då är det därför det ser så förbannat snyggt ut alltså.
Ja, tack. Det är någonting som många frågar också, som kanske är missnöjda med prestandan och tycker, kan man inte slå av raytracing? Och då får vi svara varje gång att nej, hela det här spelet är raytracing. Det finns inga trianglar, det finns ingen traditionell sätt att rita ut det här, utan vi måste göra det med raytracing och det är därför det ser ut som det gör.
Alltså, fan vad coolt, det kände inte jag till. Jag har alltid varit införstådd med att nej, men det här, mitt kort stöder inte raytracing, då är det Nvidia och GeForce själva, deras liksom.
Precis, och det där är som en liten side note här, något som Nvidia tror jag har jobbat ganska hårt för att skapa den förvirringen att RTX och raytracing, att det sitter ett likhetstecken mellan dem. Exakt. Men så är det inte, utan raytracing är ju en teknik som har funnits långt, långt innan RTX var på bordet liksom, eller på tapeten.
Ja, men då är det ingen snack om sak. Är det du själv som har gjort ljuset då?
Det är jag som har implementerat. Jag har gjort all teknik egentligen till spelet.
Det är så snyggt alltså. Är så snyggt. Nu när jag har chansen kommer jag säga att det är väldigt snyggt. Så att det kommer fram till rätt person också.
Men då måste jag också, jag måste också nämna som... Ja. Jag själv är också väldigt svag för den här visuella stilen. Voxel art-stilen med realistisk ljussättning. Och det är ju ingenting som jag själv har kommit på, så att säga. Utan det är ju till väldigt stor del en gratis programvara som heter Magica Voxel. Aha. Det finns ett ganska stort community med artister som bygger saker i det här med voxlar, precis som Lego-klossar, och så sätter man ut ljuskällor och den kan räkna ut snygga stillbilder helt enkelt. Det är bara som en renderingsmjukvara, precis som Blender eller 3D Studio, fast för voxlar då. Och det är ju helt alltså kopierat därifrån, den visuella stilen, så att det är därifrån det kommer.
Det är ju så häftigt, för att det finns ju en... jag tror att vi senast, jag och min andra poddkollega Jules, henne och jag spelade ju genom The Last of Us Part 2 här nu tidigare i år. Mm. Och en grej vi pratade om med ljuset, det var just att de hade gjort... Alltså liksom, en grej är att göra ljus, och ljussättningar och reflektioner och foliering och dylikt i miljöer som med höga kontraster, med mycket neon, med kanske mycket blanka ytor. Men att göra ljus i naturligt ljus, som när man går med Ellie igenom liksom söndertrasade Seattle, i ett mulet Seattle. Det här naturliga ljuset, det kommer jag ihåg att vi pratade om och tyckte det var fint och häftigt. Och jag menar, ingenting jag har sett av Teardown har någon form av blå klar himmel. Visst, det finns dunkel, det finns lite mörker och sådär på nätterna. Men i övrigt så är det här, det är nästan som att det är mulet hela tiden. Mm. Och det är det som gör att det blir så otroligt striking att se ljussättningen i det här mulna, realistiska, i den här fantastiska kontrasten till de här voxelmiljöerna.
Det är en intressant observation, och det är ju väldigt medvetet att den här raytracingen som används då för, eller ambient occlusion som det heter, den tekniken liksom för att mappa hela ljuset från hela himmelsvalvet ner på och ljussätta med det. Det är det som gör att det ser så mjukt och snyggt ut. Du ser inga direkta skuggor, utan allting är indirekt ljus med väldigt mjuka, fina toningar överallt. Det är ju det som gör att det ser snyggt ut, och det är också därför det används väldigt mycket mulen miljö liksom till det mesta.
Ja, det är så coolt. Nu ser jag att vi är inne på nu är klockan 11 här. Mm. Är det så att du har tid lite till?
Vi kan köra ett litet tag till.
Ja, men vad härligt. För då är det så här nämligen, det här visuella, coolt, då har jag raytracing, då kan jag säga det nu. Jag har spelat spel med raytracing på min dator. Det känns ju, det är ju den bästa dagen i mitt liv, höll jag på att säga. Jag som har investerat i de nya konsolerna, för jag känner att jag har inte råd att köpa nya grafikkort. Men shame on you Nvidia, får vi säga. I vilket fall, snyggt som 17 och ljuset, och sen har vi den här musiken, va? Mm. Douglas, hette han så? Douglas
Holmqvist.
Alltså den här musiken, det låter som, och nu glömmer jag bort vad gruppen heter, det är i vilket fall, det är lite jazzigt, det finns nästan lite fusion i den här gruppen. Åh, vad heter den? Ah, skitsamma, det kommer till mig kanske senare, men Esbjörn Svenssons trio var ju. Det känns så fruktansvärt jazzigt. Och jag som älskar soul, jazz och funk och så här, det här tilltalar ju mig. Varför blev det så?
Det är en...
Bad ni bara om ett... här, vi ska ha ett heist-spel eller har du något roligt i ljudbanken vi kan ta? Eller?
Nej, det är ju specialskrivet för spelet, allting. Och jag tror vi pratade ganska länge om olika spår liksom, som man skulle kunna... Vi vill ju ha in lite av det här agenttemat, liksom, den här klassiska agentmusiken eller heist. Men sen var det också... Vi hade någonstans kommit fram till att vi vill ha riktiga trummor till det. Så det var också en del av det. Och det baseras mycket på att den första versionen av musiken som jag la in till den här heist-fasen, när man väl sätter igång larmet, den var... bara trummor. Det var, jag vet inte om du sett tv-serien Fargo.
Nej.
Finns det en väldigt speciellt tema på den här, när de här bad guys kommer in, så är det ett trumsolo som spelas som jag är väldigt förtjust i. Så jag la in det som den här heistmusiken. Och det blev ganska effektfullt att det var bara trummor när larmet väl gick igång. Så då bestämde vi någonstans att vi måste ha riktiga analoga samplade trumsolon liksom till det här. Och då passade det väl också bra att ha de här riktiga trummorna jag tror att det kom lite ifrån det någonstans. Mm. Sen har det ju gått igenom många iterationer och nu är det ju inte bara trumsolon i Larm. För det blev kanske lite tjatigt att höra det. Man hör det ganska mycket när man spelar, så man vill ha lite mer variationer. Men Douglas har ju, jag jobbat med i 10 år snart. Han har ju gjort musiken till alla mobilspelen som vi släppte på Mediocre också. Och han är ju ett geni. Han kan ju göra musik i vilken genre som helst och det blir jättebra. det är helt fantastiskt verkligen.
Ja, ah, häftigt alltså. Ja, den är just för att den är så. Nu kanske det inte ligger, Douglas kanske inte skulle säga att det ligger mycket jazz i den. Jag upplever ju att det finns mycket jazz,
men det
i
finns
den.
Och det ligger också någon liten ådra av det i alla fall.
Ja, en liten ådra av det kanske. Det kanske inte hade funkat om det var helt jazzigt, men just för att spelet är så jazzigt i sitt koncept.
Jo, men man ville väl försöka reflektera lite den här friheten och den här lite humoristiska som kan uppstå liksom när man välter en stor hjullastare över sin båt och det sjunker och liksom det här, de här som bara händer i spelet. Men sen ville
det är ju en epic fail generator.
Jo, men precis.
1.0 alltså.
Och vi hade nog velat att musiken skulle kanske ha lite mer karaktär, sticka ut lite mer, men det blir också svårt för man sitter rätt länge på de här banorna. Det är inte ovanligt att man sitter och förbereder en timme liksom innan man ens testar sin heist. Och då måste musiken ligga rätt så i bakgrunden för att det ska funka. Så det är svåra avvägningar det där när man ska bestämma vilken musik man vill ha.
Ja, men det är klart det är så. Nu fick ni här precis i mellandagarna. Så nu har det firats jul och det ska ju firas nyår här nu. Ja, nu näst släpps det här. Imorgon så kommer... Ja, ni har ju det här idag, 30 december. Så imorgon firas det nyår runt om landet och ni har fått ut den här patchen då. 0.5. Vad heter det, patchen?
3
I vilket fall, där alla som har Early Access har kunnat ladda ner och uppdatera nu. Och där ingår också då nu Challenge Mode och det var tilläge.
Jag jobbar på mycket på den här modloadern så att man kan ladda ner andra moddar och köra lite enklare än vad det var innan.
Och där har inte jag pillat, men jag har pillat på Challenge Mode. Och ja, absolut. Det har ju varit 2-3 frames per sekund när jag har försökt att... Som första grejen man gör i Challenge Mode, det är ju en bana... Jag tror att det är... Vad heter den? Hamnen? Nej, det är inte hamnen. Det är en mindre hamn. Mm. I vilket fall. De tidiga banorna i kampanjen. Och där så ska jag få 4 eller 5 stjärnor genom att förstöra så mycket som möjligt. Jag har ganska mycket dynamit och grejer. Och jag har svettats och jag har kämpat för att äntligen ta mig över 2-stjärnorsnöret. Alltså, jag sitter här och vill höra lösningen på problem. Hur får jag 5 stjärnor med verktygen som ges?
Ja,
jag fattar ingenting.
Det är också så att ju längre du har kommit i kampanjen, desto mer verktyg har du med dig in i ett challenge. Så det kan ju vara en del av det.
Jag har ju bara pumphaget.
Okej. Nej, men då kan det nog vara svårt kanske att få 5 stjärnor. Men sen är det mycket, du har kanske hittat de här fjärrstyrda bomberna som man kan...
Ja, och varje gång jag försöker använda dem så spränger jag upp mig själv. Där har jag bara förstått fel säkert. Vad är det jag misslyckas med?
Ja, det ligger ju 2 laddningar som du kan placera ut var du vill och så har du en detonator då som du kan kontrollera dem med. Så det folk brukar göra är ju att man springer runt och sätter ut laddningarna och sen radar man upp detonatorerna liksom på marken och sen så bara smäller du av alla 3, vilket då ger 6 stycken ganska stora explosioner över hela banan. Och sen ligger det väldigt mycket sådana här propantankar utströsslade. De kan man ju lägga som bredvid varandra för att skapa som en kedjereaktion av explosioner. Och om din
0,2 frames
per sekund. Precis, om din dator mådde dåligt redan innan så kommer den... Nej, och det, jag vet inte. Det blev väl inte så jättebra det här med just den challenget för att det sänker ju allas datorer till 1 frame per sekund. Det kanske inget man vill visa. Men folk har ganska roligt med det. Så att,
Jag försökte ju bryta min dator med Outer Wilds.
Mm.
Det känner du till det spelet kanske. Mm. Och där finns det tydligen, där hade utvecklarna, den här gruppen studenter, de pratade om att i dokumentären från Noclip så pratade de om att de hade gjort en grej i spelet, eller de hade en idé om en achievement. Där de, den här achievementen handlade om typ att bryta spelet basically. Mm. Och då sa Annapurna till dem att det kan ni inte göra, ni kan inte uppmuntra spelet till att förstöra sina konsoler. Men då handlade det om att man skulle placera en kamera på en planet, sin rymdfarkost på en annan planet och sig själv på en tredje planet samtidigt som att någonting annat händer på en fjärde planet. För att allting hela tiden simuleras. Mm. Och det skulle då dra ner prestandan till max. Och jag testade det där under stream tror jag. Jag lyckades inte komma upp över 80% av min processor.
Okay.
Men på en konsol kan jag tänka mig, en Xbox One. Mm. PlayStation 4 hade det säkert inte varit lika roligt.
Ja.
Men i vilket fall, här sitter man ju då och har det här, den här fantastiska musiken och de här utmaningarna och challenges. Vad är då nästa steg i det här? Kampanjen har inte jag spelat klart, men det finns tydligen någonting väldigt fint där mot slutet. Och jag har hört folk som har spelat igenom kampanjen som upplever att men det här är ju mångt och mycket ett färdigt spel. Mm. Sen förstår jag att det finns mer att addera. Vad är nästa milstolpe nu? Första halvåret kommer jobba med optimering. Är det så att det är smooth sailing nu och se till att det optimeras så att fler kan spela det under de mest utmanande situationerna?
Det finns väl några nyckelgrejer vi kommer att jobba med under Early Access. Mm. Och en av dem är ju optimering. Men det är nog kanske inte huvuddelen då. Mm. Utan den stora delen är ju del två av kampanjen. Kampanjen är ju skriven som två kapitel, så att säga, eller två delar, varav vi nu har släppt första delen. Och så finns det ju då en tilltänkt del två. Som inte, den är väl
nu
inte...
man ska laga allt man har
haft. Det är lite världens tråkigaste spel kanske.
voxel för voxel.
Precis. Nej, det finns en del två som är... Det finns en idé till vad som ska hända i den och den är, det finns liksom ett ramverk för den. Men den måste ju... Det är mycket detaljer som ska göras och det kommer säkert skrivas om ganska mycket i den. Mm. Det var egentligen tänkt som tre delar, men vi kommer nu försöka komprimera det till att bli bara två delar. Så att det blir ett riktigt slut på det, så att säga, i nästa del.
Ja, alltså jag är ju inte långt i kampanjen och som jag sa tidigare, uppe ungefär 5 timmar. Och det säger ju en hel del om att det finns ganska mycket där ändå. Mm.
Och det där var någonting som vi lärde oss ganska sent. Ja. Hade vi insett hur mycket spel det här är för en genomsnittlig spelare tidigare så hade vi kanske bara gjort färdigt spelet som en del. Liksom. Men nu har vi ju ändå planerat för en del två. Det finns ganska mycket grejer som vi vill få in. Mycket olika uppdragstyper och tekniker som vi har planerat för, så att säga, som vi vill få med. Men det gör ju att vi... Jag tror de flesta... Det tar nog kanske 8-9 timmar för de flesta att spela igenom kampanjen idag. Och vi trodde väl kanske snarare att det var 3-4 timmar. Ganska länge tills vi faktiskt började testa på folk på riktigt. Vilket ju var ganska sent i utvecklingen. Mm. Så vi kommer nog hamna på ett spel som har en 15-16 timmar speltid. Mm. Vilket ju är mer än vi hade hoppats på kanske ifrån början.
Sen får ni räkna med galningar som ska måla allt gult.
Exakt,
också,
det finns ju dem också.
men alltså det är ju det är skitkul alltså att höra att det kommer ett helt kapitel 2. Då har jag ju verkligen, då måste jag se till att bli klar med första delen av kampanjen här. Och tanken är också, när det här väl är klart så gissar jag att det är en hel del grejer kvar då när spelet väl är släppt i 1.0.
Mm.
Eller man kanske inte säger 1.0 längre. Vad är ens 1.0?
Det kommer nog heta 1.0 när det släpps för att det är så det ska vara.
Det
men,
okay.
Men jag vet inte om vi är färdiga då. Det är nog, jag tror när vi har släppt del 2 så att hela kampanjen är på plats. Vi kommer också lägga till fler challenges under resans gång. Jag tror challenges kommer vi nog addera efterhand som de blir färdiga. Medan del 2 av kampanjen kommer vi släppa som en klump när allting är klart. Och det är nog också då vi når 1.0 helt enkelt.
Och jag har inte spelat klart hela kampanjen. Men nu får ju jag då, nu börjar jag snurra huvudet här på frågor. Du säger att det finns moment som kanske inte har kommit än. Finns det någonting du kan dela med dig av som du har delat med dig av tidigare, eller du kanske inte har delat med dig av tidigare, som är en idé som kommer att komma med kampanjen? Och det behöver inte vara något konkret, som att ja, man kommer kunna flyga flygplan och avfyra missiler på stora fabriker. Utan finns det något, är det mer konceptuellt, så att det här är en mekanik vi vill få in?
Ja, det finns väl två sådana. En är, jag vet inte om du har sett de här spindlarna som jag har postat på Twitter lite för. Det var ju flera år sedan nu som jag experimenterade med dem. Det var egentligen till en annan spelprototyp som var mer en survival-spel. Men jag gjorde en procedurell fysikbaserad spindel som sprang runt och jagade en helt enkelt.
Jo, men de har jag sett. Mm. Ja, den här 2D-spindeln.
Mm, 2D?
Inte den?
Nej.
Nej, men förlåt, nu blandade jag ihop med en annan. Gud, förlåt.
Jag kan skicka en länk till
Twitter-klipp
sen, så får du se.
Det har ju varit någon gameplay-videos på någon liten 2D-spindel-plattformare.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, det var nog orelaterat. Men de här spindlarna i alla fall är tredimensionella. De är jagaren, och det blir ett ganska spännande gameplay när man har en fiende som man inte kan... Man kan inte ha ihjäl dem, men man måste liksom springa ifrån dem. Man kan ju då använda plankor för att planka in sig själv i utrymmen, och de kan även karva bort voxlar liksom och göra sin egen förstörelse i. Och det där blir ganska... Folk hade nog hoppats att de skulle vara med i spelet, och det kommer mycket frågor på det där. Folk tyckte de var väldigt festliga och de var väldigt kul, så att de är ju någonting som vi hemskt gärna vill få in i del 2.
Usch, det blir rysare.
Ja, så jag tror att de kommer få en ganska framträdande roll i del 2. Sen är det här med kameror som vi var inne på också. Det är ju, jag vet inte hur många olika versioner av övervakningskameror vi har testat, men det är många. Vi har fortfarande inte hittat någonting som riktigt funkar, men jag tror att vi är tillräckligt nära för att börja på riktigt experimentera med det. Och det skulle också kunna få en del av det.
Kommer ni ha ett tillgänglighetsläge för arachnofober då?
Det kommer också ganska ofta som fråga. Jag har själv spindelfobi. Det kanske inte så illa att jag inte kan se dem på skärm. Liksom, men att de är...
Det här är din egen terapi.
Ja, men lite så. Jag får ju liksom ståpäls varje gång jag spelar med de där spindlarna. Så det funkar liksom. Men nej, jag tror inte vi kommer lägga in någon alternativ fiende. Det tror jag inte. Då får man nog spela ett annat spel.
Du, vad läskigt. Hur stora är spindlarna i idén då? I det här? Jag försöker föreställa mig att de karvar bort plankor. Jag sitter nu i ett litet hörn i ett hus och har satt mig plankor runt om mig för att skydda mig från spindlarna. Mm. De karvar bort voxel för voxel och sen så tar de mig. Eller liksom, vad är... Är de stora?
De är ju ungefär lika stora som spelaren då. Så här man jättespindlar. Vi ska se, det kanske blir enklast att jag bara skickar en...
Det låter ju faktiskt, jag menar att du skickar det. Det låter ju faktiskt både fascinerande och väldigt läskigt. Med potential till att bli fruktansvärt läskigt. Till den nivån av att, jag menar, jag minns när jag första gången stötte på en zombie i Minecraft. Det kom så oväntat. I det här snälla, lekfulla, kreativa spelet. Och så kommer det en zombie på natten. Och värre saker har man stött på. Mm. Men det där var jätteläskigt. Ja, nu ser jag här och dra mig bak. Nej, det här är ju inte ens... Alltså...
Nej, och det blir ganska snabbt ett annat typ av gameplay. Men jag tror att man kan... Det är en kritik som vi har fått också. Att det är för mycket av de här tajmade... larmuppdragen. Och jag tror att ett mer action-gameplay att varva med skulle göra spelet väldigt gott. Och där tror jag att de här är en god kandidat att få
alltså det, stå för dem. Det var det vitraste jag sett. Alltså fy fan. De är ju riktigt... Alltså, åh fy sjutton. Kommer de här inom dörren? Nej, men alltså, vad är det för... Ja, det är ju fantastiskt. Det är bara en musiker som kommer på sånt här. Men du, det här, du såg ju säkert Grounded, hur de hanterade sin arachnofobi.
Ja, nu har jag inte spelat det själv, jag har bara sett lite film.
Ja, det de gör är ju basically att med liksom några alternativ så försvinner benen, armarna, huvudet och så är det till slut bara en svävande plupp som ser ut som Eve i Wall-E.
Mm.
Men jag förstår det, alltså jag ryser ju själv när jag ser de här stora, satan, vi är stora som en bil, alltså det är inte klokt. Okej, ja, det blir ju spännande att se om det kommer mer av det här då, eller om det blir, kanske får ännu mer inspiration och sätter in andra förbaskade små insekter.
Ja, precis. Nej, så jag tror att temat för nästa del kommer vara att försöka varva lite mer action gameplay med de här planerandet. Få en lite större variation kanske i uppdragen. Ja.
Inga tankar eller idéer överhuvudtaget om flygande farkoster?
Nej, det är någonting som ofta också efterfrågas ibland. Men det gör ju att man måste ha ganska mycket större banor för att det ska bli meningsfullt. Och det finns en teknisk begränsning på hur stora världar vi kan ha i spelet. Som gör att jag tror att det kommer inte funka riktigt med flygande.
Men du, Dennis, det här var skitkul och jättespännande för mig också som är mitt i det, så att säga, och höra. Vad är planerna härnäst då? Du sa ju tidigare att du gillar ju att göra spelen, du spelar inte så mycket spel. Om jag ställer den dumma frågan, när du spelar, om du spelar, vad spelar du då?
Ja, jag spelar lite på PlayStation 4. Mest spelar jag ju med min dotter då, som är 7 år. Så vi kör en hel del co-op. Spel. Vi har just satt tänderna i Sackboy, vad heter det, den senaste?
Big Adventure
just, precis. Ja. Som jag tycker är jättebra. Vi har väldigt roligt med det. De har ju gjort det hela den. Det har tagit ett steg i mer arkadig riktning i senaste installationen här. Och det tycker jag har gjort det väldigt. Det funkar väldigt bra med det spelet tycker jag. Det var lite för tekniskt och lite för klurigt och svårt helt enkelt tidigare att spela med barn.
Ja, det är kul att Media Molecule har liksom tagit och separerat det. Det är mer inkluderande plattformande för hela familjen i Big Adventure och Sackboy och sen i början på året med Dreams där de går all in i det här andra tekniska. Mm. Så det kan jag hålla med om.
Men sen spelar jag en del själv också. Det har väl blivit lite mer kanske på sistone än vad jag brukar göra. Det brukar börja med att jag vill alla prata om någonting och så vill jag kolla på det. Jag kör väldigt sällan färdigt ett spel, men jag testar ganska mycket. Jag kör till exempel Cyberpunk nu lite på kvällarna. Jag är väl inte superfascinerad av det. Det är en väldigt spännande värld som de har byggt upp. Men som spel vet jag inte om jag tycker att det är så nytänkande eller så mycket. Det är alldeles för tekniskt för mig. Jag orkar liksom inte sätta mig in i alla de här implantaten och alla. Jag är väldigt lat som spel. Jag vill ha det serverat ganska mycket liksom, så att det är inte.
Just det.
Men det finns några spel som verkligen sticker ut som har imponerat på mig de senaste åren, och det allra bästa är väl Inside.
Oj.
Tycker jag är otroligt bra spel, måste jag säga.
2016 där.
Mm.
Danskarna, va?
Precis, Playdead.
Just det. De skildes åt sen, de två grundarna, om inte jag missminner mig. Eller har fått dem bakfoten?
Jo, men det har jag också hört. Jag vet inte riktigt vad som har hänt eller hur det gick till. Men det var väl inte om de inte kom överens eller om de bara ville olika saker.
Men det är ju så. Det är, alltså, vad fan, kreativa processer tär på folk, alltså, kan jag tänka mig. Men det där är ju en studio, återigen, oavsett om det är upplöst eller inte, men Playdead 2016, Inside, Jösses Samalia, vad kommer ifrån de personerna här näst?
Ja, de har ju ett nytt på gång, vet jag, Playdead, som de har väl inte visat så jättemycket från det. Men jag tyckte ju Limbo också var ett fantastiskt spel, så att jag har ju väldigt höga förväntningar på vad de ska släppa här näst.
Ja, men visst alltså.
Och det där är ju någonting som är generellt i spel, det har så mycket som tilltalar mig, att det är ett kort spel. Jag vill inte sitta och harva 100 timmar med ett spel. Jag vill se det mer som att kan jag lägga 2 kvällar på det, sen ska det vara färdigt. Liksom. Då kan man ha den känslan att man har gjort klart spelet utan att behöva lägga halva livet på det. Och att det är så här extremt polerat. Det är någonting som jag värdesätter väldigt mycket i spel. Att det är, allting funkar, det är genomtänkt, det är enkla kontroller, det är väldigt lättillgängligt och väldigt, väldigt välgjort liksom. Snarare än att det behöver inte ha jättemycket content. För min del handlar det mer om att det ska vara putsat och välgjort och välfungerande.
Mm. Nej, det kan jag hålla med om, och jag tror att det blir också en det är väl någonting som kommer med tiden. Desto längre tid en har varit investerad i mediet och suttit med de långa verken, så blir det som att jag vill åtminstone insupa så mycket som möjligt av de här verken och hinna med så mycket som möjligt. Mm. Och då blir det ju korta, väldigt välpolerade upplevelser. Ja. Otroligt tacksamt. Mm. Medan jag kan få, även om jag hyser all respekt för hantverket i till exempel då The Last of Us Part 2, så kan jag sitta igenom de här 20-25 timmarna och på något sätt, jag blir lite svettig inombords när jag förstår alla dessa tusentals människor som har suttit och svettat så otroligt länge och så hårt med så många otroligt små detaljer i den här stora upplevelsen. Jag blir lite stressad, speciellt nu när man får läsa mer och mer, och jag på senare år har pratat mycket mer med utvecklare och folk ifrån branschen. Återigen, det man brinner för har man ju en tendens av att inte själv kunna sätta rätt ramar kring.
Mm.
Och det här med vad man uppoffrar av sitt liv och hur mycket är det egentligen värt och så vidare. Mm. Så ser de här riktiga mastodontprojekten och tänker...
Ja, men jag kan uppskatta dem också. Jag spelade faktiskt också igenom The Last of Us del 2. Och det är ju ett fantastiskt spel på så många sätt. Jag tycker att det är verkligen, verkligen bra. Men en stor del till att det är bra är ju just det här du säger. Att man har liksom den jättestora tratten. Man bara öst ner människor och pengar och så kommer det ut jättemycket detaljer. Ja. Och det är ju till stor del det som gör det så bra också.
Mm.
Men jag kan fortfarande inte, efter att ha jobbat med spel ganska länge så har jag fortfarande... Jag fattar inte hur det går till att vara så många människor jobbar, jag vet inte, det är närmare 1000 personer säkert som är inblandade i det där, och få någonting som känns så koherent och så genomarbetat i slutändan är ju fortfarande ett mysterium för mig hur det går till.
Ja, inte minst när spel i allmänhet brukar, alltså de stora projekten, alla säger nästan samma sak, att allting är ospelbart tills man sätter ihop det och släpps.
Mm.
Ett sånt spel som du är inne på liksom är, det låter ju helt bonkers liksom.
Mm.
Men sen också sett till de delarna. Jag brukar ibland också titta på vissa spel som jag upplever har den här möjligheten att gå den här sista milen.
Mm.
Eller det kanske bara till och med sista decimetern. Men ändå inte gör det. Och då brukar jag tänka, okej, att det inte var så att det är lite clipping på den här vegetationen som den här karaktären går igenom nu. Kanske är det resultatet av att ett 50-tal personer jobbade sönder arbetstider istället, liksom, är det med, jag tänker?
Jo, men precis. Det kan man, ja, det ligger nog mycket i det.
Ja.
Kan jag tänka mig.
Nej, det är fascinerande. Men hur, vill du berätta det själv? Känner du att du lyckas ha en sund arbetstid, ett bra förhållande till utvecklingen i ditt spel? Eller känns det som att du ofta sitter uppe sena nätter bara för att kreativiteten flödar, den här klassiska liksom?
Det är nog, just för det här projektet måste jag säga att det har nog inte varit helt sunt. Inte på slutet i alla fall. Nej, det har varit, men det har nog faktiskt lite med pandemin att göra också. Mm. För att det har varit, min dotter har då inte gått på fritids senaste tiden. Så då har jag behövt hämta henne när hon slutar skolan. Och sen kör man liksom, blir avbruten några timmar där mitt på dagen. Och sen vill man sitta lite längre på kvällen. Och då får man lite svårt att somna. Och sen kanske man sover lite dåligt. Och så blir det liksom en ond cirkel av det där som...
I can relate.
Så det har inte känts så där harmoniskt. Och det kan ju ha både med stress att göra och det här med pandemin, att det har varit mycket konstiga upphackade arbetstider. Men annars, tittar man längre tillbaka, så är jag nog ganska bra på att hålla jobbet på arbetstid.
Mm.
Jag brukar börja vid halv åtta och så jobbar jag till 4-5 och sen får det vara bra.
Just det. Nej, men det här med barn som kommer hem, jag är ju något år yngsta.
Ja.
Och när äldsta och hon är hemma, det spelar ingen roll hur instängd jag är på mitt rum. Ja. Det går ju inte att inte vara förälder.
Nej, det är
från
svårt.
Ungefär 2-3 på eftermiddagen.
Mm.
Så att, nej, det är ju som du säger. Man blir ungefär 20-50% produktiv under den perioden.
Mm. Och då får man...
jag kan känna så i alla fall. Ja. Så att, nej, men det är verkligen...
Mm. Nej, och då vill man ju gärna kompensera för det där genom att jobba när barnen har lagt sig kanske. Och då, men då, nej, det känns inte så sunt att sitta uppe på kvällarna för min del.
Nej. Nej, det är tufft alltså. 2021 har inte på förhand sagt att hörni, det är lugnt, vi fixar det här. Utan det finns mycket kvar och hoppas och önska. Så att, ja, nyårsafton, det är lugnare ro förstår jag.
Ja, vi har faktiskt en kompis i Småland som vi ska åka och besöka och fira tillsammans med. Vi har båda försökt hålla oss lite isolerade här innan nu under mellandagarna för att kunna göra det här.
Ja. Ja, jag ska ut till stugan ska vi, familjen bara, och sitta där i mörkret och fundera på, eller hålla tummarna på att ingen kommer dit och river allt för att plocka ner den där vasen.
Ja, precis.
När vintern är där.
Det kommer ju aldrig någon, om det är människor vet du, så det är ingen fara.
Ja, eller hur? Ja, visst alltså. Men du, Dennis, vill du plugga någonting eller säga någonting innan vi rundar av här? Annars tänkte jag såklart bara att du ska säga vart hittar folk Teardown? Och är det någon rea just nu? Det har inte jag kunnat kolla. Eller ska de passa på liksom så här?
Vi är faktiskt med på den här Winter Sale. Vi har ju... Det blev lite konstigt det där. Vi har ju sagt att vi inte ska köra så mycket rabatter och reor. Men sen hörde ju Valve av sig och tyckte att vi skulle vara med. Så då fick vi,
okay.
Då fick vi ändå göra det. Så att nu är det 15% rabatt på det. Det är ju ändå en väldigt, väldigt blygsam rabatt. Men det är i alla fall någonting.
Men det är också en blygsam pris på Early Access som du brukar. Det här är ju ingen Early Access alla... Och vad heter den? Baldur's Gate 3, 700 spänn Early Access. Utan,
nej vi, det är ju också svårt när man gör spel och veta vad man ska lägga sig. Vi tog nog lite bara höll upp fingret och så kände att det blåste. Liksom. Det skulle lika gärna kunna vara $10 eller $30, men vi kände väl att 20 var ganska... Ja, men för den mängden content och för det, vad det är så känns det väl som att vi hamnar någonstans där folk förväntar sig. Det är nog mycket så prissättning handlar om. Mer än att försöka... Det handlar inte så mycket om att lägga sig på någon motsvarande budget eller så, utan det handlar nog mer om att träffa där folk förväntar sig att priset ska vara för ett visst spel.
Just det.
I alla fall för indiespel tror jag att det är så.
Ja, och det är ju en helt annan diskussion värd att lyfta såklart.
Mm.
För det är förväntningar. Ja, nej, vad ska man säga? Vilka var det som tog upp diskussionen till ytan kanske? Kanske var det med No Man's Sky som hela den samtalet egentligen verkligen tog fart. Mm. Är det värt 600 kronor eller inte? Och vad är värde? Ja, och så vidare. Mm. Jag tycker när jag hör liksom berättelsen om att men det här konceptet har ändå tagit 20 år att komma fram till. Liksom. nu kanske jag tog ifrån tårna här, men du förstår vad jag menar.
Det får man nog säga. Men...
Det ligger ändå mycket av något här i.
Jo, men det gör det ju. Men sen är det ju alltid så här, när man kommer från mobilspelsidan då, så får man ju också tänka... Smash Hit som vi gjorde på Mediocre har ju över 200 miljoner nedladdningar. Vilket ju är enormt många jämfört med de vi har på Teardown nu. Men där är ju... Ja. Det är så lite man tjänar där. Så att vad priset är för någonting... är ju alltid liksom multiplicerat med hur många som som laddar ner det. Så det blir väldigt, väldigt konstigt att försöka sätta en prislapp på någonting eftersom det alltid beror på också hur många som faktiskt köper det. Ja, och att det finns också en påverkan, en relation mellan de två.
Ja, och så kan det plötsligt hända saker som ingen förutspådde.
Mm.
En stor streamer eller en youtuber eller någonting. Jag menar Among Us liksom. Bara en sån där grej. Eller... Ja, det är minst lika dynamiskt som elden är i Teardown.
Precis.
Ja. Men du Dennis, stort tack för att du tog dig tiden så här i mellandagarna 2020. Enorm ära.
Tack själv.
Var hittar våra lyssnare? De hittar ju Teardown Early Access på Steam. Lite rabatt just nu också. Och var hittar de dig om de vill följa dig för inspirerande spelklipp, inte minst på spindlar?
Ja, då går man ju till Twitter då, som är min huvudsakliga plattform för det. Tuxedo Labs i ett ord på Twitter.
Ja, och ja, nu är det nyår, så att vi skulle säga gott nytt år till alla fantastiska lyssnare där ute också. Som vanligt är det Jesper Ringhög som gör omslaget och Lavillaturos som står bakom harpan här och spelar Swanee River. Vi finns ju i sociala medier där vi finns. Fortsätter med streams. Jag är snart klar med Stadia-versionen av Sekiro. Det blir nog klart här i dagen också, misstänker jag. För nu har jag två bossar kvar. Fantastiskt. Alltså, Stadia, vilken grej det är. Alltså, det är så märkligt. Häftigt, tycker jag. Alltså,
jag har inte testat det här, men det är, jag är ju själv ganska övertygad om att det kommer, spel kommer vara någonting man streamar i framtiden. Det är bara en tidsfråga innan vi är där. Och det handlar väl mycket om latency och få tekniken på plats. Liksom. Men att vi kommer hamna där förr eller senare, det tror jag inte är någon direkt
tvekan. Jag kan säga att latency är det minsta problemet för mig.
Okay.
Som spelar Sekiro, ett avsevärt känt spel för sin svårighetsgrad och sitt krav på reflex- och pareringssystem. Och där har jag plöjt nu, upptäckte 55 timmar häromdagen. Snart klar med de sista bossarna. Peppar, peppar. Nej, men jättefascinerande. Mer av det blir det i alla fall. Tack för idag, Dennis.
Tack så hemskt mycket. Det var mycket trevligt.
Ja, men detsamma. Jag är så inspirerad här nu och vill spela mer. Och testa och sätta upp de här detonatorerna på rätt ställen.
Precis.
Och så glömmer vi inte att det är coolt att vara snäll, hörni. Gott nytt år, säger vi.